Future Decoded. Det här handlar ganska mycket om vad vi redan har. Så hur många här inne är utvecklare, räcker upp en hand. Och hur många är DBA-er? Hur många är schizofrena? Ja. Det finns så många olika roller när man jobbar med dataplattform. Tyvärr så försöker man segregera de här rollerna ganska mycket. Jag ser egentligen ingen skillnad på kompetensen en databasutvecklare ska ha till förhållande till en DBA exempelvis, som ska kunna samma saker. Sen fyller de sin vardag med lite olika saker bara. Men i princip så är det samma saker de ska kunna och samma saker de ska göra. Det jag ofta ser när jag är ute på projekt, det är att när man utvecklar någonting så har man en arkitekt och så har man utvecklare. Och så är det någon av de här utvecklarna som är lite mer vass på det här med databaser, så att den får ansvaret för själva datamodellen. Och så håller man på och bygger sin lösning och så kommer den i produktion och så ringer de mig efter ett år och säger vi har prestandaproblem. Och det är bara för att man inte blandar in den här rollen tillräckligt tidigt. En databasarkitekt eller en riktig dedikerad databasutvecklare. Nu är inte det då det gamla traditionella, en fyrkantig person som säger att så här skulle det vara i datalagret. Utan datalagret får se ut precis så som det behöver se ut. Jag är en av de få som tycker att code first, när vi pratar om entity framework, är det bästa som har uppfunnits. Det är ett perfekt kontrakt mellan en utvecklare och en DBA. Då finns det någonting som översätter emellan. Den här sessionen handlar inte om entity framework. Och den handlar inte om olika roller i utvecklingsprojekt, utan det handlar om in-memory OLTP. Och jag döpte den till V2 av en enkel anledning. För utan V2-raketerna så hade vi aldrig hamnat på månen. Nej. Dåliga skämt har massor av. Utan V2, det är det nya in-memory OLTP-stödet vi får. Vi har ju haft in-memory OLTP ett tag i SQL-server. Vi fick ju in-memory OLTP i SQL Server 2014. Hur många har provat på att göra in-memory-baserade OLTP-lösningar? Eller OLTP först. Vet alla vad OLTP betyder? Vad betyder OLTP? Online Transactional Processing, och motsatsen till det är OLAP. Online Analytical Processing. Vet ni om att OLAP uppfanns under 40-talet? Och Bibeln för alla relationsdatabaser uppfanns på 70-talet. Av en snubbe som heter Edgar. Januari 1970 släppte han en publikation för American Computer Journal. A Relational Model of Large Shared Databanks. Hur många här inne har läst igenom själva grundteorin om relationsdatabaser? Samma teori som vi fick i januari 1970 gäller än idag. In-memory OLTP är då en in-memory OLTP-databasmotor. En OLTP-databas, det är en relationsdatabas som är byggd för att hantera OLTP transaktioner eller OLTP-aktivitet. Så när man säger OLTP och OLAP, då pratar man snarare om beteendemönster i datarymden. Så OLTP är vad vi ser från våra källsystem. Som utvecklare pratar man om CRUD operationer när man create, read, update and delete rows, till exempel. Och just det beteendet är OLTP. Och det är viktigt att förstå runt den här funktionen i SQL-server som heter in-memory OLTP. Den är byggd för transaktionsintensiva system. När vi gör massor av små saker och inte motsatsen, när vi gör få av massor. Så när vi bygger rapporter och grejer, då läser vi stora mängder data. In-memory OLTP är inte byggt för det. Jag heter Mattias Lind. Och jag kommer från ett företag som heter Society, som är en del av Capgemini. Jag har nästan alltid hela mitt liv varit en enmannakonsult och så vidare, kört eget bolag och så vidare. Så började jag på det här företaget med 1200 pers i Sverige och 20 000 worldwide, och så ihop i hela koncernen så är vi runt 180 000. Så för mig är det många utmaningar att hamna i en stor organisation och börja förstå hur andra tänker. Så jag ser mig lite grann som en cowboy. Och det är därför det är den där lilla bilden där. Och om man googlar mig tillsammans med YouTube så hittar man säkert en massa klipp från när jag håller på med västernskytte. Jag klär mig sköna kläder och skjuter västernvapen i scenarion. Det är jättekul. Jag finns på Twitter, jag bloggar lite grann. Jag är bland annat en Microsoft Certified Trainer och jag har hållit på med IT-utbildning sedan mitten av 90-talet. Och jag har hållit på med SQL Server lika länge. Och jag har varit MVP på SQL Server nu i 5 år. Och det är ju typ som en Oscars grej man får för att man är ute och pratar och sådana här saker. Sprider budskapet. Det är väldigt sent nu. Vi har någonting som hägrar. Jag pratar inte om öl nu, utan jag pratar om in-memory OLTP. Så cut to the chase. Vi kommer prata om det här. Vi kommer prata om in-memory OLTP och vi kommer titta på hur det fungerar i SQL Server 2014 först. Och sen kommer vi titta på skillnaderna. Vad har tillkommit? Vad kommer komma i nästa version av SQL Server? En del saker är helt banbrytande och en del saker tänker man, men varför fanns inte stöd för det från början? Och förhoppningsvis så kommer det fungera att göra lite demos. Jag har haft lite otur med demos idag. Så ni som genomled en timme med mig under eftermiddagen här vid 1. När vi pratade om nyheterna SQL Server 2016 så var det inte många levande demos. De var väldigt levande snarare. De levde sitt eget lilla liv. Eller liv och liv, de hade till och med dött. Men vi överlevde den timmen och jag drog bara 3 minuter över tiden. Och det var jag jättenöjd med. Jag var mindre nöjd med de demorna. Förhoppningsvis blir det lite bättre nu. Så om vi backar tillbaka och tittar på in-memory OLTP version 1. Jag skulle vilja säga version 0.9, för den var inte riktigt färdig när den lanserades och släpptes. Det saknades vissa fundamentala mekanismer i den här minnesbaserade databasmotorn. Så för mig så var det inte en version 1, utan det var en version 0.9. Sen om jag får säga så eller inte, det bryr jag mig inte om. Det är vad jag tycker. Det här leder till ett projekt som heter Hackathon. Och hur många har hört talas om Hackathon tidigare? Nu får ni räcka upp händerna. Ja, det var själva projektnamnet för den här integrerade databasmotorn. För det är en egen databasmotor som är integrerad i SQL Server som databasmotor. Har ni hört talas om XTP? Det var förprojektets namn på det hela. Extreme Transactional Processing. Och tittar man inne i SysMessages bland annat i SQL Server så hittar man en massa felmeddelanden som har med XTP att göra. Och det är då in-memory OLTP. Alltså felmeddelanden som man kan få ut, och SysMessages innehåller alla felmeddelanden som är dokumenterade. Så det är då historiska namn. Teknologi vi fick integrerad ihop med SQL Server 2014. Och det är då en minnesbaserad databasmotor som är inbyggd i database engine i sig. Det vill säga, det är helt transparent. Det spelar ingen roll när vi skriver vår fråga om det är en minnesbaserad tabell eller om det är en diskbaserad tabell. Vi som användare accessar den på samma sätt. Sen finns det vissa regler på hur vi ska jobba med in-memory data i förhållande till diskbaserad data. Vi vill kanske inte ha ett kontinuerligt beroende mellan, så att alla våra frågor kombinerar diskbaserat med minnesbaserat. För då får vi inte den här riktiga skjutsen vi vill ha. Utan vi vill förstå hur vi ska använda in-memory data i förhållande till diskbaserat data. Jag har ett exempel som vi ska titta på. Det är ett ganska banalt exempel. Jag gör gärna banala exempel för det är lättare att fokusera på de tekniska viktiga delarna än det man gör någonting med. Så vi kommer använda en form av ett adressregister. Och så kommer det vara väldigt normaliserat. Och förhoppningsvis ska vi kunna få lite bättre skjuts i det. Vi har något som kallas för native compiled. Och det är då att när vi bygger såna här objekt så byggs det C-klasser för de här objekten. Så rena C-objekt. Så det vi skriver i Transact SQL översätts. Då. När vi skapar en tabell och då skapas det en C-klass och en DLL i filsystemet. Nej, C. Jag vet inte vad det heter, men det är som motsvarar. Vad sa du?
C++,
ja. Jag håller på med databaser. Men det skapas DLL i alla fall av de här objekten i filsystemet. Och så körs de genom databasmotorn, fast utanför databasmotorn. Ja, det heter ju inte klass då. Jag ska komma ihåg det. Det vi hade då från början, det är då att vi kunde skapa något som heter Native Compiled Procedure. Och det är en procedur som är in-memory baserad rakt igenom. Den jobbar bara med in-memory data. Och den bygger en atomic unit of work. Så att den blir helt self-containing så att säga. Och fristående från övriga processer. Och då blir den väldigt, väldigt, väldigt snabb. Och skriver vi då exempelvis en avancerad Transact SQL som exempelvis gör en string parsing eller något sånt där, så gör de det till C++. Åt oss, utan att vi behöver bry oss om det. Det var lite begränsningar med vad man kunde ha för datatyper. Vi hade inte stöd för large objects. Det finns en fysisk begränsning på en sån här rad och det är 8060 tecken. Men en tabell som har en så bred rad är det något fel på, tycker jag. Vi ska ju inte göra Excel-ark när vi skapar databaser, utan vi ska ju faktiskt bygga en normaliserad datastruktur. Och när vi pratar om en normaliserad datamodell så är det ju datat som är normaliserat. Va? Det är inte affärsobjekt. Databasen är ju en mekanism som ska stödja affärsobjekten, men det betyder ju inte att en tabell är lika med en klass. Till exempel. Vi hade en begränsning på hur stora tabeller vi kunde ha. Och då ska man komma ihåg att när man pratar om in-memory-tabeller, in-memory OLTP-tabeller, så behöver man dubbelt så mycket RAM-minne som tabellen kommer ha i storlek. Välkommen! Och begränsningen var då 256 gigabyte stor tabell. Så då hade du behövt ha en halv terabyte RAM-minne dedikerat bara för den här tabellen. Det är inte vanliga servrar då. Det är ju ganska stora grejer. Och då är ju frågan, 256 gig data. Om alla de 256 gigen av data är sånt data vi behöver ha för OLTP-scenarion. Då är det en ganska fantastisk lösning. Ni är med på vad jag menar. Det är osannolikt egentligen att det skulle kunna bli en begränsning. Men det kan bli en begränsning. Vi var tvingade till att ha bin2 collations på textbaserade kolumner. Om vi ville ha dem indexerade. Det behöver vi inte idag. När vi skapar de här indexerna, hashindexerna, så definierar man något som kallas för en bucket count. Och det är egentligen att jag talar om att jag vill kunna hantera så här många unika värden i det här indexet. Och då ska man skapa en bucket count som är minst 2 gånger mängden rader bland annat unika värden man har tänkt att ha i den här kolumnen. Så man var tvungen att tänka till innan. Och uppdatera det här att om min tabell helt plötsligt behöver innehålla fler rader än vad jag beräknat från början, då var jag tvungen att ta bort den tabellen och skapa en ny. Eller snarare skapa en ny tabell med en ny bucket count, föra över data till den nya tabellen och sen ta bort den gamla. Och det fanns massa sådana här begränsningar. Jag tänker inte gå in på alla begränsningar, utan jag tänkte titta lite grann på hur det här fungerar istället. Så om man tittar på en traditionell diskbaserad tabell så skapar vi rader. De här raderna skrivs ner i något som heter en datasida. En datasida kan rymma 8060 byte raddata. En rad får inte spänna över flera datasidor. När vi pratar om en radbredd här så pratar vi inte om den logiska radbredden, vi pratar om den fysiska radbredden. Så har vi XML exempelvis, så lagras XML med en 24 bytes pekare i den fysiska raden. sen lagras XML-datat utanför. Så där är det, den delen av raden som innehåller pekaren, det är den fysiska raden. Och om man tittar på själva arkitekturen i sig, så när man jobbar med, nu ska jag se om det går att peka här, vad liten bilden var. När man jobbar med vanliga typer av diskbaserade frågor så har vi ju då tabeller och vi har index för de här tabellerna. Och när vi då lagrar data så lagrar vi datasidsförändringar i transaktionsloggen. Och varje gång vi ska läsa en rad så läser vi en datasida. Och en datasida innehåller ju noll eller flera rader. Så det betyder ibland, om vi har en väldigt hårt normaliserad datastruktur, så läser vi mer data än vi egentligen behöver. Om det bara är en rad vi ska ha, varför ska jag ha de andra 70 raderna i den datasidan? Öppet ramminne. Och varför ska jag, om jag behöver manipulera en rad, varför ska då den raden som kanske är 200 byte betyda en skrivning på 16 kilobyte i transaktionsloggen? Varför 16 kilobyte? För en datasida 8 kilobyte. Och vi skriver ner den gamla versionen och den nya versionen i transaktionsloggen. Är ni med där? Samt om det här är en diskbaserad tabell med index, så alla index som har blivit förändrade kommer också betyda datasidor som behöver skrivas ner i transaktionsloggen. Så har vi en tabell som är för bred och har alldeles för många index, så kan en rad betyda 40-50 stycken datasidor som behöver dokumenteras som gammal version och ny version i transaktionsloggen. Och då tar det här tid. Det andra vi har med diskbaserade tabeller när vi jobbar med det datat, det är att vi har en massa lås. Vi kan låsa data på radnivå och på datasidsnivå. Så kan vi faktiskt låsa på något som kallas för extent, en grupp av datasidor. Och så kan vi låsa på partition. Och så kan vi låsa på tabell. Så kan vi låsa på datafil och databas. Och på server givetvis. Men vi skapar ett lås som alla andra måste vänta på att vi gör klart vårt jobb inom. Så vi sen släpper låset så någon annan kan arbeta. När man kör in med OLTP så har man inga lås. Det är jättehäftigt. Det betyder att raden jag förändrar är faktiskt en ny version av raden. Så det gör att om du tittar på en rad samtidigt så tittar vi på samma version av rad och sen gör du en förändring och gör en förändring. Då har vi två olika versioner. Så tittar man då internt så har vi fått då dels en in-memory OLTP compiler som är då en litet egen databasmotor. Och sen har vi då natively compiled SPS end schema som är själva storage engine-delen av in-memory OLTP. Och sen har vi då våra tabeller och vi har index. Om man tittar på tabeller så är tabeller rader lagrade istället för datasidor. Och våra index, de finns bara i ramminne. Så att när vi gör då en radförändring så skapar vi en ny rad, streamar den nya raden ner på disk och sen uppdateras indexerna i ramminne. Är ni med där? Det betyder att det blir oerhört mycket mindre datatransaktionsloggen som skrivs ner. Det finns en liten mekanism inne i SQL Server 2014 och framåt som heter Query Interop. Och det är då själva routern skulle vi kunna kalla det som routar den här delen av exekveringen från diskbaserat till in-memory. För att skapa en in-memory-databas så kan man ju skapa bara en databas rakt av. Vad vi sen behöver det är två saker. Dels så behöver vi en filgrupp. Och den ska då flaggas med någonting som kallas för Contained Memory Optimized Data. Sen ska den filgruppen innehålla en datafil som egentligen är en mapp. Är ni med där? Så den här filen man anger här, det är egentligen en filestream folder. Så det använder alltså filestream som mekanism för att streama radförändringar ner på disk. Den använder också filestream för att streama upp de här raderna i ramminnen när databasen monteras. Så det är en snabb diskaccess vi pratar om. Och sen när vi jobbar med datat så har vi då rader i ramminnet och så gör vi förändring på en rad, då skapar vi en ny version av den raden. Och sen streamar vi ner den nya versionen. Jag tänkte nu göra så här att vi tar några bilder här först, sen så går vi över och tittar på det här också. Så tittar man på det här med sådana här databaser och att det är rader i ramminne och vi inte har några lås och så vidare. Och så kan man prata om durability. Durability är ju hur vi säkerställer att vi inte blir av med några data. För ofta när man hör talas om det här med in-memory-tabeller, det första alla tänker på det är en gammal SQL Server 7-funktion som heter DBCC Pin Table. Och det var en mekanism som värmde cachen. Den talade om att den här tabellen ska alltid ligga cachad i ramminne. Är ni med där? Så det var det enda den gjorde. Det här är inte det. Det här är en hela livsformen av den här tabellen är i ramminne. Och den är versionsbaserad. Vi streamar till loggen. Nu är det så här att transaktionsloggen är fortfarande samma transaktionslogg. Så när vi skriver i transaktionsloggen så gör vi en transaktion på precis samma sätt. Där vi då talar om att nu är det en hackathon eller en in-memory-transaktion. Och det här är en ny rad. Så vi gör insert rent tekniskt i transaktionsloggen. Gör vi en delete så är det också en streaming av en ny rad. Ny version av den här raden, den är raderad. Är ni med där? Det gör att det går väldigt, väldigt fort. Och det är bara förändringarna i den här committade transaktionen som streamas ner. Det vill säga inget annat. Och det är först när vi har gjort våran commit som den streamar ner det här. Och den streamar ner bara raddata, ingen indexdata. Det vill säga den här processen då att om jag har en diskbaserad tabell med index, då innefattar ju även indexernas datasidsförändringar. I och med att alla index bara lever i ramminne. Tittar man på checkpoint streams då, som själva datafilen är, så har vi två typer av strömmar. Det ena är en checkpoint stream i sig, eller en data stream, och det är där alla rader lagras. Och det här är filer i ett filsystem. Vi ska titta på det också. Om vi gör deletes så skriver vi ner en integer som motsvarar den här unika raden i en deltafil. Och den används sen då för att kunna städa bort gamla rader. Det är filestream som används och det är versionshantering som används. Och när man sätter upp en databas och en tabell och skapar en procedur för natively compiled, så ska man ange en egenskap där man anger isolation level. Och då anger man snapshot isolation. Och snapshot känner vi kanske igen från snapshot isolation level som vi fick i SQL Server 2005 någon gång på 1800-talet. Den här mekanismen som att när du och jag behöver låsa data så kommer vi egentligen generera varsin delmängd av det här datat i TempDB. Och sen har SQL-servern en versionshantering på alla rader. Så att både du och jag kan committa data och om vi skulle få en konflikt så kommer vi få en hantering på det då. Transaktionsloggen. Som sagt var bara insert och delete. En update är en insert och delete. Inserten är en ny version av raden och deleten är en stream ner i den här checkpointen. Nu är det här då single-threaded i version 1. Durability i sig, det är då hur vill du att de här raderna ska vara? Och tänk vad skönt det skulle kunna vara att inte ha durability. Det vill säga inte behöva lagra datat. Det bara finns här som en temp-tabell eller ungefär som en tabellvariabel borde ha varit. Bara i ramminne. Den här raden finns bara i ramminne så länge strömmen finns kvar. Då kan vi sätta durability till schema only. Och det betyder att vi persisterar själva datamodellen, men datat är flyktigt. Och har vi då en tabell som är schema only, då betyder det också att det skrivs ingenting i transaktionsloggen när vi förändrar det datat. Så hur många av er har källsystem och ett data warehouse? Nu får ni räcka upp händerna igen. Det var några som räckte upp handen. Okej, vilka har inte räckt upp handen? Räcker upp handen en gång. Någon som ljög? Räcker upp handen då också. Så om vi tänker oss så här, att om vi har våra källsystem och så behöver vi, vill vi skjuta in det här datat in i vårt data warehouse, så behöver vi ju manipuleringar på det här datat. Det vanliga är att man gör en ETL-process. Man extraherar data från källan, man transformerar det här i RAM-minnet och sen så skriver man, laddar in data till en destination. Det är den vanliga ETL-processen. Men man skulle med en in-memory-tabell istället kunna stagea datat och göra en ELT, alltså vi extraherar från källan rakt av och skriver till våran stage area som är en in-memory-tabell som är non-durable. Och sen kör vi manipuleringen på datat med Transact SQL. Ursäkta. Och på så sätt så kan vi alltså få laddningar till våra stagear väldigt, väldigt snabba. Till exempel, det är ett scenario. Och då kommer vi in på OLAP-behoven då, men kanske mer förberedda för OLAP-beteenden snarare än OLAP i sig. Så tittar man på en sån här tabell, så det som är payload här, det är det faktiska datat. Sen har vi en del som är en rowheader. Och rowheadern består av först två tidsstämplar, begin, när raden skapades, och end, när den slutade användas så att säga. Sen har vi då ett så kallat statement ID, det är en association till den enskilda transaktionen. Och sen så har vi en index link count som talar om hur många index har vi på den här tabellen. Sen har vi då en 8 bytes header för varje index som innehåller en hänvisning. Och det är då det hashen för den enskilda indexeringsvärdet som lagras där. Så det blir då som en länk mellan ett index och den faktiska tabellen i sig. Nu är det ju så här då att våra index i sig, det är hashindex först och främst. Och det är egentligen bara en hashad representation av datat. Så gör vi ett hashindex på förnamn, så är det ingen bokstavsordning vi kommer jobba med. Vi kommer jobba med unika hashar. De är till för att hämta unika rader. Och då har vi då den här radens identitet utifrån det enskilda hashindexet. Och då kommer det då lagras hänvisningar i de här buckets för de här hashindexerna. Jag går tillbaka till skapande av tabelldelen, för den innehåller även då ett par index. Så i övrigt när vi skapar en tabell så är det precis som vanligt. Vi skriver create table och så anger vi våra kolumner. Och sen avslutar vi med with och så anger vi då memory optimized är lika med on. Då har vi talat om att det här är en in-memory tabell. Sen talar vi också om durability, om det är schema and data. Det här är en persisterad tabell. Så att blir vi av med strömmen så blir vi inte av med några rader. Eller så är den schema only, den är, lever bara för stunden. Det står i en dokumentation att identity inte supportas av in-memory och det är helt fel. Identity supportas. Det var på en CTP bakåt i tiden det inte supportades. Och det stöd som inte finns idag, det är, vad är det för värden vi kan ha i identity? Den stöder bara identity 1,1. Det vill säga startvärde 1 och ett inkrement av 1. Inget annat. Jag brukar skapa tabeller ibland där jag börjar med identity 0,1. För jag vill kanske lägga in ett dummy-värde först. Om det är någon form av referenstabell och sådana här saker. Då kommer det fallera. Bara för att det supportar inte 0,1 eller 1,0. Ja, det skulle vara jäkligt dumt att ha en räknare som har ett inkrement av 0. Men det skulle vara intressant. Så 1,1, det är det enda den tillåter. Sen om vi har strängbaserade kolumner så var vi begränsade till bredden på de här kolumnerna. Så en sträng kan inte vara bredare än 8000 tecken. Och om den är bredare än 900 tecken, då kan vi inte indexera den heller. För vi har en begränsning på hur brett ett indexerat värde kan vara. 900 byte. Och det var tvungen att ha en bin-2-collation. Och det var tvungen att vara not null. Det vill säga vi tillåter inte nullable kolumner i indexerade kolumner. Och det här gäller ju då förra versionen, kom ihåg det. När vi definierar då ett index, exempelvis som det här primära nyckelindexet, då är det ett primary key non-clustered. Så vi har rena hashindex och vi har non-clustered hashindexes. Och skillnaden här är att ett non-clustered minnesbaserat index innehåller faktiska värden och stödjer ranger av data. Covering indexes finns inte. Eller skulle man kunna säga så här att alla index är covering. På grund av raden lagras bara på ett ställe. Sen är det bara hänvisningar till raden som lagras i indexerna. Och det återspeglar igen då. Det här är inte till för att jobba med stora ranger av data. Det här är till för att jobba med små set av rader. En eller få rader. I varje operation då. Yes. Ja, vi har två. De är inte som vanliga. De är fortfarande i ramminne.
Ja, men jag menar att ja. De sorterar. Och...
De kan stödja sorteringar, ja. Så de, när det är någon klass som stödjer sortering, är det bara ett hashindex som stödjer inte sortering. Vi har inte stöd för unique heller, men vi har stöd för primary key. Och vi kan ju en primär nyckel då för den kolumnen vi vill ha. Men har vi två kolumner som vi vill ha unika värden, det blir lite svårt. Om de svar för sig ska ha unika värden. Då kanske vi ska bryta ut det i två olika tabeller istället. Och då kan vi säkerställa det. Och ha någon form av relation däremellan. Men då har vi inte stöd för foreign keys heller. Så att då får vi lägga den relationen utanför databasen. Och tänker man, jag skulle kunna använda en check constraint då för att verifiera att jag inte bryter mot någon regel ändå. Så har vi inte stöd för det heller. Ja, men om jag tar en trigger då. Men vi har inte stöd för det heller. Ni är med på vad jag menar med att det borde heta 0.9 och inte version 1 då, den förra versionen. Så vi anger för primärnyckel och primary key någon cluster, för det behöver vara någon cluster därför vi behöver kunna titta på datat för en primärnyckel, va? Hash, och så talar vi om för vilken kolumn. With, och sen anger vi en bucket count, och då ska det här värdet vi anger här vara dubbelt så mycket som antalet rader vi har tänkt oss att lagra. Så vi behöver ju tänka i förväg hur många rader ska lagra i den här tabellen. Så man tänker sig att man ska göra en in-memory kontaktbok för sin mobiltelefon. Och alla kontakter kommer från Facebook, Twitter och så vidare. Så jag har alldeles för många Facebook-vänner. Så det är det jag har skalat efter här då. Men det blir ju väldigt svårt, och framförallt imorgon när man får fler vänner. Eller så tror man att man har för många vänner man behöver. Så sätter jag för ett stort värde, då kommer jag stjäla ramminne i onödan. Och sätter jag för ett litet värde, ja, då kommer jag nå taket istället. Så det spelar ingen roll hur man än vänder sig, så har man arslet bak. Får man säga så här inne? Då kan du inte lägga till några mer rader. Då är den full. Det enda du kan göra då är att skapa en ny tabell. Om vi tänker så här, om vi har en vanlig diskbaserad tabell. Och så fyller du datafilen och transaktionsloggen. Kan du radera rader då? Nej. Då får man jättejobbiga fel, va? Du kan inte ens göra en delete. Och då tänker man, ja, men jag sätter den i simple recovery model eller bara log då. För då stänger jag av loggningen. Då gör man inte alls det. För du kommer fortfarande inte kunna ens göra en delete. Här, i och med att en delete är en integer på en redan reserverad aria. Så kan vi göra delete på rader. Det är rätt fränt. Så vi skapar då ett, så att säga, index där vi anger en bucket count. Och det jobbiga här är att vi måste veta. Har även bara ett vanligt non-clustered för att kunna söka på ranger på en kolumn. Okej, ett non-cluster, blir det här diskbaserat då? Nej, det här blir ett icke-klustrat index i ramminne. Och vårt index här, det blir en lista på alla de här unika värdena i raminne. Yes. Så de här hashindexerna här, det är listor. Hashindex är ju då väldigt effektivt, för då kan vi då hasha ett värde. Och då kommer vi kunna gruppera flera stora värden. Då kommer de kunna bli samma hash, va? Och då kommer vi kunna få bucket som innehåller hänvisningar. in i de, till de faktiska raderna i RAM-minnen. Så datat rent datamässigt i RAM-minnen hanteras som om det vore ett heap. Det vill säga bara rader grupperade under ett namn så att säga. Tittar man då på Memory Optimized Non-Clustered Indexes så kommer den då bygga upp en form av sån här struktur av hänvisningar. Och de här hänvisningarna, siffrorna ni ser här, det är egentligen motsvaringen mot den här Page Mapping Table som är som ett heap av bara de här unika värdena. Så värdet vi söker på finns här, det ger oss ett nummer, det ger oss då till en grupperingssida eller ett löv, en rot och ett löv som dirigerar oss ner till unika rader. Så det är inte ett fysiskt löv med det faktiska datat, det är bara en hänvisning till vart vi hittar det faktiska datat. Och jämför vi ett sånt här non-clustered index in memory med ett non-clustered index som är diskbaserat, så innehåller ett non-clustered index som är diskbaserat det faktiska datat vi har indexerat på. Så indexkolumnen finns ju där. Här finns värdet i indexkolumnen i en lista. Där varje position är en hänvisning till vilken av de här lövsidorna innehåller en hänvisning till de datasidor vi ska nå. Eller rader då. Och så har vi det som heter native compile procedurer. Och då, innan vi tittar på det, så tänkte jag vi börja titta på hur man skapar en sån här tabell. Håller tummarna att jag inte har råkat raderat mitt skript. Det har jag faktiskt inte gjort. Mina glasögon är där, så jag ser. Så stänger vi ner. Och då tänkte jag försöka dela upp det här på ungefär samma sätt som vi nyss har gjort här. Börja från början och gå till slutet. Alla skripten, slidesen och det här, det kommer ju delas ut på något sätt. Och så spelas det in också. Så om vi börjar med det första då, som innebär att skapa en databas. Så är det här bara en kopia rakt av på det vi såg tidigare. Går det att läsa eller ska jag ändra? Vart det lättare att läsa nu? Bra, nu kan jag nästan ta med glasögonen men jag ser inte knapparna då. Så vi skapar en databas, vi lägger till en filgrupp och givetvis så kan vi definiera filgruppen på en gång när vi skapar den här databasen. Och så lägger vi till en datafil i den filgruppen. Så jag valde de här oerhört pedagogiska namnen här nu på de här objekten så att man direkt ser vad det är för något som hänger samman. Så vi börjar väl att titta så här rakt av. Om vi har en databas som heter så där, och det har jag ju inte. Så jag börjar med att skapa bara databasen här. Och det här är ju en ganska tråkig, dum databas. Jag har inte definierat någonting för den här databasen. Och så kan vi titta på dess properties grafiskt, bara för sakens skull. Och så zoomar jag. Då ser ni här, memory allocated to memory optimized och så memory used by memory optimized objects. Så det här är hur mycket som är reserverat för minnesbaserade grejer. Det vill säga ingenting här just nu. Vad jag behöver göra, jag kan använda den. Den här är lite svår att använda för då kan jag klicka samtidigt som jag har zoomat. Och jag brukar inte använda den och det ska finnas en muspekare någonstans. Den gick inte bra att köra. Köra zoomet inne i en virtuell maskin kan vara lite buggigt. Men om vi börjar med att titta på filgrupper här. Så ser ni att vi har då filgrupp för Memory Optimized Data. Här kan jag klicka på Add om jag vill. Och klicka på Add så får jag ange ett namn. Det är allt. Och vad det då innebär, det är den här delen. Jag skapar en filgrupp med ett namn talar om contains memory optimized data. Nästa steg är att jag vill lägga till en datafil i den filgruppen. Och då anger man ett namn och så väljer man att det ska vara filestream. Och så talar man om då vart den ska lagras någonstans. I och med att det här är en filestream så anger vi ju inga storlekar. Vi anger inget filnamn, vi anger bara en mapp. Va? Så, vad jag har då i filsystemet är att jag givetvis har en mapp som heter databases. Jag döter den till databases bara för att det ska vara lätt att hitta den i roten på C. Det är lätt för mig att komma ihåg. Använda då default sökväg eller massa olika bokstäver, det blir olika varje gång. Och här har jag bara en hårddisk, det är bara en virtuell disk. Och sen har jag inte angivit någon default sökväg, så det är då default sökvägen under program files instansen MSSQL data som default då. Så vi skapar databasen, vi lägger till filgruppen. Så då ser vi att vi fick en filgrupp. Här nere. Vi har talat om då att det här är för filestream. Vi ska se om det har hänt någonting i filsystemet. Det har inte hänt någonting i filsystemet än. Så det här är bara en logisk hänvisning. Och det är vad en filgrupp är. Det är en logisk behållare av lagringsdestinationer. Så att vi får ett namn för en grupp av noll eller flera lagringsdestinationer. Sen datafilen, det är egentligen bara lagringsdestinationen. Sen lägger vi till då den här datafilen. Som då är en mapp. Och då ser vi att vi får filnamnet då som jag angav, det fysiska filnamnet som mappen. Och tittar vi den, då ser vi att vi har två mappar och en fil. Filestream HDR, det är bara en headerfil för filestream-objektet. Sen har vi då en transaktionslogg. Och sen så har vi då en Hackathon V2. Här kommer namnet igen, V2. Och här kommer då våra objekt lagras. Så nu är det bara en behållare dit data kan hamna. Sen när vi skapar en tabell, då kommer den då skapa lagringsfiler här just för den tabellen. Och då kommer den skapa två typer av filer. Det ena är då datastream-filerna och de är lite större. Och det andra är delta-filer och de är mycket, mycket mindre. Är ni med? Sen när vi jobbar med data, lägger till, då är det en datastream-fil och en loggfil som är den aktiva. Sen finns det en i standby och så finns det några som innehåller data bara. Och när den då behöver växla till någon annan, då ser den alltid till att den reserverar en som är i standby-läge. Och sen har vi då interna processer som merchar samman det här datat så att vi får så många rader som möjligt till så få datastream-filer som möjligt. Är ni med på den? Bra. Sen vill jag även i den här databasen skapa ett schema. Och det är bara för att de andra skripten ska fungera. Och det ska vara lättare att hitta. Jag gör det på en gång. Så nu har vi skapat databasen. Så nästa steg är att skapa en tabell. Och tabellen har ju precis samma banala namn. Va? In-memory är schemat. Tabellens namn blir in-memory table. Den kommer ha två kolumner. En ID-kolumn och en som heter A-kolumn. Fantasilöst. Jag har börjat bli fantasilöst för jag hade ett skämt en gång som inte var så bra. Det togs inte emot på ett jättebra sätt. Så jag har valt neutrala namn numera. Och det här är bara en tabell. Den har två kolumner. En integer kolumn med identity och en strängbaserad kolumn som har collation finish Swedish underscore bin 2. Det här var vad vi var tvungna att ha förr. Sen har vi då ett primary key non-clustered hash index för primary key kräver att det är non-clustered och det är hash. Och vi har en bucket count på 1 miljon här. Och sen har jag då ett icke-klustrat index för kolumnen så jag får strängsökningar att fungera. Sen anger jag då memory optimized och anger durability schema and data. Så den här kommer persistera data, det kommer finnas kvar när jag stänger av maskinen och så vidare. Så när jag exekverar den här. Vi ska göra så här för skojs skull. Vi ser att vi har lite minnesnyttjande. Det står på 2,7 gig nu. Det är ju rätt relativt, men om vi kör den här så tar det en liten stund. Och tittar vi här då, då ser vi att det varit en liten blipp, gick upp och så gick det ner igen. Men den konsumerar lite bra minne i alla fall. Det här var själva resursnyttjandet för stunden. Men nu är det ju så här att om vi hade jag tagit fram och vi har tittat på SQL-servern i sig, då har vi sett att den har börjat konsumera mer RAM-minne. Så skapar man in memory-tabeller bara för skojs skull och så sätter man för hög bucket count, då kommer man konsumera onödigt mycket RAM-minne. Nu har jag då 4 gig tilldelat till den här maskinen. Och då kommer den använda 4 gig för de här filerna som den skapar. Här ser vi att vi har fått ett gäng filer. Nu har vi fått 1, 2, 3 stycken 16 gigs filer. Alla de här filerna är hackathon checkpoint filer, men de små, de är då de här delta filerna och de stora är de som innehåller data. Och då ser vi då 16 gånger 3, vad är det? Det är 48, va? Megabyte. Så gör vi så här att vi tittar på databasen. Då ser vi att vi har 8 megabyte just nu reserverat för in-memory data. Och de här hänvisningarna är 8 byte och jag sa ju att jag skulle ha 1 miljon buckets, va? Så varje bucket konsumerar 8 byte. Det är själva matematiken då. Det är bra att känna till. När jag jobbar med sån här tabell, ja, det är ju bara att göra select, insert, update och delete precis som vanligt. Det är ju ingen skillnad. Det är bara att de går i RAM-minne istället. Nu ska vi se där. Måste klicka där först. När vi jobbar med procedurer då, så det som är skillnad på en procedur här, det är att de ska vara natively compiled. Vi måste aktivera schema binding bara för att vi måste skapa beroende mellan de här objekten. Innan jag skapar en procedur här så tänkte vi skulle titta på lite mer saker som händer i bakgrunden. Det kan vara intressant och lite smånördigt. Och sen så måste vi ange i vilket execution context den ska köras. Så native compile talar om att det här är en minnesbaserad grej. Schema binding, det gör den här bindningen mot objekt då, så att vi inte kan förändra den tabellproceduren är beroende på. I och med att tabellen lever utanför parsen så måste vi ha schema binding aktiverat. Sen istället för att vi bara skriver begin och avsluta med en, så skriver vi begin atomic och sen så anger vi då with transaction isolation level, snapshot. Vi kan köra read only och repeatable read också. Och sen så anger vi language. Och det här är ett syslanguage vi anger. Och det är ju rätt viktigt då ifall vi har en bin-2-sortering. Sen så gör vi vårt jobb in i proceduren och så avslutar vi med end. En viktig grej här då, det var att den här proceduren kan inte referera andra procedurer. Den här proceduren ska bara jobba med in-memory data. Annars så kommer den inte kunna bli natively compiled. Och jag ska väl uppdatera den här delen också då. Så, då är det ju inte fel i alla fall. Ja, ja. Jag vet inte. Jag har aldrig varit en C-programmerare, jag höll på med Pascal då istället. På 1800-talet. Nu ska vi se här, där har vi vår virtuella maskin. Så. Går över i filsystemet. Det här är då den fysiska instansen av tabellen och det är ner hit data streamas när det förändras. Det lever i RAM-minne och streamas hit. När vi monterar databasen då läser den härifrån upp i RAM-minne. Vad vi har mer där. Jag håller på att vänja med mina nya glasögon. Jag ser ingenting med dem. Så jag går in under instansen här. Under binmappen så finns det en mapp som heter XTP. Här ligger faktiskt själva in-memory-motorn. Det är lite nördigt. Det andra är, under data så finns det en mapp som heter XTP också. Under default location, det här kan jag inte styra över, den hamnar i default user database folder. Och där skapas det en mapp som heter XTP, och den mappen kommer innehålla mappar med nummer. Det här numret är databas-ID. Så jag har ju skapat några databaser och tagit bort den här virtuella miljön. Den här databas-ID:et sen, den innehåller då C-filer. Och de heter XTP underscore T för tabeller, P för procedurer och så vidare. Och sen så 12 för databas-ID, och sen så har den då en form av unikt nummer. Och de här kan man öppna med Notepad om man vill och läsa. Jag kan gå in och skriva i de här och det gör ingen skillnad alls. För nästa gång databasen monteras så skapas de här på nytt. Och de kompileras också till DLL och så vidare. Så här har vi tabellen. Det är ju rätt fränt. Okej. Proceduren då, när vi skapar en procedur. Det är som vilken procedur som helst. Den här proceduren, den gör inget annat än att den ju insert den här tabellen. Jag gjorde inget mer avancerat än så. Och proceduren har en in-parameter och så har vi en annan parameter som får agera output. Och sen använder jag funktionen scope identity inne i proceduren för att få då identity-värdet så jag kan leverera ut det. Det är inget konstigt alls. Det är en väldigt banal procedur. Den gör inga avancerade saker. Men ni ser, det tog en stund att skapa den. Och orsaken till att det tar en stund att skapa den, det är att den även skapar då proceduren här. Och tittar vi då på proceduren så ser vi att den innehåller heller inget transact SQL, utan den innehåller en, vad det nu heter, till det här heapet av data som tabellen är i RAM-minne. Så det fixar den själv åt oss. Så nackdelen med in-memory då, det tar längre tid att skapa objekt. Men det kan man leva med. Sen kan vi då testa om den här proceduren funkar. Det här är ju inget mer än att jag gör egentligen bara en. Exekvera proceduren, då ska vi ha fått en rad i den här tabellen. Och då ser vi att det tog en liten stund här första gången. Det tar en liten stund här andra gången. Om jag provar att bara exekvera proceduren ska vi se vad som händer. Det är svårt att veta vad som händer just nu. Men det är en procedur som vilken procedur som helst. Det här säger ju ingenting egentligen om det går fort eller långsamt och så vidare. Jag har ett litet skript här som jag brukar använda mig av för att visa skillnaden egentligen på Hackathon i version 1. Det här är baserat på ett verkligt case faktiskt. Jag hade en kund som höll på med kvittotransaktioner. Då skickar de via en Hibernate där faktiskt, genererar de då ett kvitto som innehåller kundidentitet och sen vilka produkter som såldes. Och det här skickades in då via Entity Framework, och då kom det i bulk jättemånga sådana här, och det tog väldigt lång tid att köra igenom allting. Och så ville han att han skulle hjälpa dem, och jag sa så här att det här ska man göra på ett helt annat sätt. Så att vi har ett par tabeller, vi har en sån här user-kart då, där det här datat ska lagras. Men det ska inte lagras som en komma-separerad sträng, utan det ska lagra varje unik produkt på ett kvitto, helt enkelt. Och jag har då en in-memory-tabell och jag har en diskbaserad tabell. De är identiska, de har samma förutsättningar på index och så vidare. Sen har jag också två procedurer. De här procedurerna är ju då de gör sånt som man inte ska göra med Transact SQL. De gör strängparsning. Så den läser den här komma-separerade strängen och identifierar då de här numren och testar att det är ett nummer. Och är det ett nummer så gör den en insert på produkten. Är ni med? Så det är en sån liten loop här då, så den loopar igenom strängarna. Så jag kör det här för att skapa det. Ding 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 ding. Sen går jag över då till det andra skriptet som heter Show in Memory. Och då är det viktiga då att det står to disk här först. För nu ska vi köra igenom det här. Och vad den gör är att den hämtar data från AdventureWorks Data Warehouse. Så att den hämtar data... Oh, den kommer paja där för att jag missar S-et. Så jag har en cursor som genererar en lista som motsvarar vad en Hibernate gjorde. Är ni med? Och den cursorn exekverar då proceduren för varje rad här. Och då kommer proceduren parsa den här komma-separerade strängen. Och göra en insert för varje produkt vi ser i den här strängen. Är ni med där? Och det är 18 000 någonting kvitton. Och jag tror det är någonstans runt 60 000 inserts den kommer göra. Kvitto för kvitto, rad för rad. Och jag tänkte att vi skulle prova den här först mot diskbaserat, se hur lång tid det tar. Det kommer ta en liten stund, jag ska dricka lite vatten och försöka vara tyst. Jag skulle tro att det tar någonstans runt 40 sekunder eller något sånt. Det kan ta längre tid, det kan gå snabbare, vem vet. Och syftet med den här lilla demon är egentligen att visa hur enkelt det är att göra om från diskbaserat till in-memory. Det enda som skiljer i skripten det är de här direkta in-memory-grejerna. Så att indexen är inte diskbaserade index utan det är hash-index. Klick. Oj vad min maskin är slö. Home. Control home. Control home. Nej, nej. Den håller på att snurra fortfarande. Men vi ser här då. User cards to mem är den ena tabellen. Och user cards to disk är den andra tabellen. Ni ser det är samma tabell. Va? Det är ingen skillnad. Samma datatyper. De är identiska. Det som skiljer då är att det är icke-klustrade hash-index i in-memory-tabellen. Och det är klustrade och icke-klustrade index i user cards-tabellen. Är ni med? Och tittar vi på procedurerna. Så ser vi att user cards to mem. Den är identisk i kod. Det som skiljer det är den här delen i början. Nu kan jag ju inte ens göra någonting här. Min maskin mår inte alls bra. Men den håller på att jobba. Nu är vi uppe i 2 minuter här. Jag tror vi kan stoppa kanske. Behöver inte vänta hela vägen. Eller ska vi vänta hela vägen? Ja, vi kan se om den andra klarar av att leverera ett resultat. Oj, maskinen svarar igen. To mem. To mem. Så om vi nu då tänker oss applikationen här. Om vi gör så här. Den skulle behöva ändras om vi gör så här. Men vad vi kan göra det är att om vi har procedurer och grejer så kan vi bara döpa om de gamla procedurerna och skapa nya som är minnesbaserade med samma namn som de gamla i och med att de funkar på samma sätt och accessar dem på samma sätt. Så teoretiskt sett så är det helt transparent. Så förhoppningsvis så klarar han av att generera det här på lite kortare tid. Nu är som sagt var min maskin är jätteslö. Se om jag har någonting här ute jag kan stänga av. Den här kan få vara igång. Och ingen Outlook igång. Vi får se. Ja, här har vi minne. Det ska inte vara något problem. Oj, oj, oj. Vad skoj där när det blir så här. Kan du inte bli klar någon gång? Det här var ju ingen kul. Det är verkligen min dag idag. Ja, jag stoppar den här då. Och så provar vi att göra om det här till en icke-persisterad, se ifall den funkar. Så, det gick undan, ja. Det här känns, nu känns det igen här. Så jag tror jag ska göra om den här. Vi ser här då tiden som vart. Jag zoomar inte nu utan jag tar och kopierar det som står här. Copy. Och så går vi längst ner här. Control End. To mem, men det här är non-persisted. Jag tar och bygger om den här igen då, men jag gör den minnespersisterad. Nu blir det åt fel håll, men det spelar inte så stor roll. Det verkar som att det är något som har släppt nu i alla fall. Så, och så provkör vi den igen. Det borde inte ta mer än 5-10 sekunder. Ja, 5,5 sekund. Så, Ctrl-C. Och sen så gör jag som så att jag byter ut to mem. Ctrl-C. Vänd. Då ska det vara 2 stycken förändringar. Ja, men det är nog lugnt. Jag har skrivit to disk på flera ställen. Eller to mem. Så det normala är att det här tar ungefär 40 sekunder eller något sånt där. När vi får de här tiderna på de övriga. Så jag gör som så här att innan när det får gå klart så går jag över hit och så kör jag några slides till. Om det är okej. Okay. Vi ska alldeles snart sluta. Så när vi pratar om native compiled store procedures så är det atomic unit of work, bla bla. Det är inte så mycket text vi lägger till. Sen fick vi då SQL Server 2016, eller vi har inte fått den än, den kommer snart, eller om ett tag. Och den kommer innehålla en massa nya funktioner. Det är ju då SQL Server 2016 CTP 2.4, det vill säga september-releasen som jag har här. Den har inte stöd för allt som kommer komma, men lite grann har vi stöd för. Vad som är nyheterna då, istället för 256 gigabyte så kommer vi ha 2 terabyte stora tabeller kommer vi kunna ha. Så i och med att det är hälften så ska vi minst kunna reservera 4 terabyte RAM för en in-memory-tabell. De servrarna skulle jag skulle vilja ha en sån demomaskin. I ultrabookformat. Vi har även stöd för transparent data encryption. Det är också en nyhet. Vi kan alltså kryptera vår databas. Och få de här filerna krypterade. De är okrypterade just nu. De är ju lite binärt strukturerade. Men det är ju inget krypterat. Vi kommer få stöd för alla collations. Inte bara BIN 2. Så vi kan ha en Finnish Swedish case insensitive axon insensitive collation på vår strängkolumn som vi indexerar. Vi får stöd för Mars så att vi kan köra multiple active result sets. Vi kommer kunna få parallelliserade planer och vi får bättre parallellism. Idag, alltså i den gamla version 0.9, det vill säga version 1, så har vi stöd för serial eller single threaded skrivning i delta och datafilen så att säga. Men nu kommer det då dekoppla deltat från filestream, datastreamen så att säga. Så det kommer gå snabbare. Och vi kommer också kunna skapa column store indexes på in-memory-tabeller. Så då kommer vi även få stöd för de här analysmodellerna. Det är helt grymt. Vi får en möjlighet att kunna göra alter på procedure och alter på tabell. Så att vi kan göra en alter och ändra bucket count. Istället för att behöva droppa tabellen. Det är jättebra. Vi kan göra alter på en procedur och få den omkompilerad. Istället för att behöva ta bort proceduren och skapa den på nytt. Om vi har dåliga statistics. Vi kommer få stöd för large objektdatatyper. Varför man nu skulle vilja ha en varkar max i en minnesbaserad tabell, det vet jag inte. Det här är ju dokument vi pratar om. Det ska nog inte ligga i RAM-minne. Men man kommer kunna stödja det. Nu kan man göra så att man kör en varkar 8000. Så splittar man upp en varkar som är 2 gig. Eller vad det nu kan, varkar max kan vara 2 gig. Och så skapar man segment av den. Och lagrar. Men vi kommer få stöd för det här. Vi kommer kunna skapa foreign keys, check constraints och unique constraints också. Utöver att vi bara har primary key constraint. Jag har inte sett någonting runt default, men det skulle inte förvåna mig att vi får en default constraint också. Vi kommer kunna göra outer joins, för det kan vi inte idag. Vi måste göra inner joins. Vi kommer kunna använda exist in och sen så negativa urval i where clauses. Det har vi inte stöd för idag, men det kommer vi kunna få. Vi kommer kunna göra distinct union set baserade operationer. Det har vi inte stöd för idag. Gällande native compiled så kommer vi även kunna göra använda definierade skalära funktioner. Och det är faktiskt grymt bra ska jag tala om. Framförallt om man har en referenstabell. Då kan man ha en user-defined scalar function som översätter exempelvis ett ID till där den refererar till. Och då blir det bara helt in-memory. Vi kan nästla lagrade procedurer, native compiled lagrade procedurer. Det kunde vi inte tidigare. Så nu kan vi ha en som åberopar en annan. Det är jättehäftigt. Vi kan även jobba med subqueries i native compiled store procedure. Det kunde vi inte heller tidigare. Så att vi får en rikare transaktionell helt enkelt. Vi börjar ju närma oss övertid eller något sånt. Så vill ni ha tag på mig så har ni kontakterna där igen. Och min Twitter-handle är ju inte Twitter då. Jag tänker göra så här. Att klockan är ju 7:07. Jag har några skript här. Så de som är intresserade kan få vara med och titta på dem. Där jag dels då visar tabular data expression, tabular data expressions, transparent data encryption. Och det vi behöver då, det är en master key först för kryptering. Och man ska ju ha ett svårt lösenord som uppfyller alla fyra reglerna. Och så ska man skapa ett certifikat och det här certifikatet använder man sen när man krypterar databasen. Är ni med? Sen kan vi då sätta databasen i krypterat läge och vi kan stänga av det. Nu kommer jag inte göra det här för vi har märkt att min maskin beter sig lite konstigt för ni förlitar på mig att det fungerar. Lite ny DDL statements. Vi kan då göra alter så vi kan lägga till en kolumn i våran tabell. Tick, tick, tick. Så förhoppningsvis så går det bra att göra add column. Och då för sakens skull kan vi göra så här då. Select stjärna from. Är någon som är nyfiken på ifall den är klar med? Nu ska vi se då hur mycket snabbare. Det är ju rätt schysst skillnad va? Bara för att bevisa att in-memory är ganska bra att satsa på. I restaurangen. De kan ju komma in hit med öl åt oss. Så det är ju det är rätt schysst. Vad blir det för faktor här emellan då? En till jättemycket. Ja, faktiskt då från icke-persisterad så har vi 260 gånger snabbare. Det tror jag inte är realistiskt i verkligheten. Det vanliga är att det här brukar hamna på ungefär 40 sekunder när vi har de här siffrorna för de andra. 40 sekunder är 8-10 gånger snabbare när det är persisterat. Och det är 80 gånger snabbare, mellan 70 och 80 gånger snabbare när det är icke-persisterande. Och det är faktiskt jättebra. Vi kan göra alt-procedurer också. Jag tänker inte göra det då. Men det är ju som sagt, nu när vi ändrar tabellen, då måste vi ju också uppdatera proceduren, va? Det här är en liten modell som inte funkar så jättebra just nu, för det skulle varit jättebra om vi hade haft. Det ska bli error först, nu ska det inte bli någon error. Det här är en minnesbaserad tabell som börjar först med att egentligen skapa en ganska hårt normaliserad datastruktur. Jag har kontakter och så gör jag en tabell som innehåller bara locations. Och så har jag en tabell som innehåller namn. Så jag har en namntabell, alla unika namn, förnamn, efternamn, gatunamn, ortsnamn och så vidare. Jag får integers för varje namn och sen skapar en location som egentligen bara innehåller en kombination av integers. Och så skapar jag en person som bara innehåller en kombination av integers för förnamn och efternamn och så vidare. Och så gör jag den samman där, ganska hårt normaliserad datastruktur. Det är ju inte alls vettigt för en diskbaserad tabellstruktur, men om vi kan ha det här i ramminne. Så blir det jättebra. Och då hade jag tänkt att jag skulle sitta och göra det här live tillsammans med det här. Men när klockan är 7:10 så vill jag inte göra det. Men däremot så kommer jag göra ett litet YouTube-klipp där jag kommer publicera den demo rakt igenom. Skripten beskriver i alla fall den här datamodellen. Där jag har lite funktioner. Så till exempel så har jag en funktion då som egentligen bara översätter ett namn-ID till ett namn. Och motsatsen då, namn till ett namn-ID. Tittar man då på in-memory preparation här så går den bara ut på att skapa de här in-memory-tabellerna och skjuta in datat då. Och funktionen då som jag tänkte visa. När man skapar in-memory-funktioner så gör man på i princip samma sätt som man gör när man gör vanliga. Det som skiljer då det är att with native compilation och att man måste göra schema binding. Och så måste man ange en execution context. Gör man inte de här tre, då kommer den inte klara av att skapa en natively compiled. Sen måste jag också definiera min atomic unit of work. Och numera så har vi stöd för även andra språk än engelska bara. Så den här proceduren gör exakt samma sak som den andra proceduren. Den översätter ett namn till ett ID, ett ID till ett namn. Skapar de objekten också. Och här skulle det vara då, ställa frågor, gör jag join mot det här datat. Visa att man kan ha en procedur som åberopar en annan procedur. Det vill säga, ta en av de här procedurerna. Så där, snabbare. Det finns då en procedur för att lägga till namn exempelvis. Den proceduren den kollar, finns det här namnet ja eller nej? Nej. Då lägger vi till namnet och så returnerar vi som en utparameter namnidet. Så det blir en sån multifunktionsdimension. Den lägger till eller hämtar namnidet för ett namn. Och den måste jobba på det sättet i och med att vi inte har någon möjlighet att kunna ha ett unique constraint exempelvis. Så den här säkerställer att data blir unik då. Sen har vi då en procedur som heter add location som använder den proceduren. Så de här skripten kommer finnas tillgängliga. Och det går jättebra att ställa frågor efteråt. Min e-postadress har ni där och min Twitter har ni där. Tack för mig.